varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Skönhetens väg, hopp för en ny tid. Jag heter Anna Larsson och det här är det 18:e avsnittet och det heter Låt ditt ljus lysa. Det här är den andra säsongen av podcasten Skönhetens väg och temat den här säsongen är skuggarbete. Om du lyssnar på den här podden för första gången så är min rekommendation att du lyssnar på avsnitten i kronologisk ordning. Varje avsnitt är visserligen fristående men bygger på de tidigare så att du får en bättre förståelse och ett sammanhang om du lyssnar på podcasten från början. Säsongen som handlar om skuggarbete, där var första avsnittet det 14:e och det heter I mörkret vilar ljuset. Det som sägs i den här podcasten, det är mina egna tankar, reflektioner, erfarenheter. Det är på inget sätt en objektiv och verifierad sanning och det är absolut inte en ersättning för medicinsk eller psykologisk hjälp. I det här avsnittet så kommer jag introducera ett nytt begrepp som jag kommer att kalla för ljusskugga. Ljusskugga, det låter som ett väldigt paradoxalt ord, men det är ett fenomen som är precis lika verkligt och vanligt förekommande och kan ställa till lika mycket skada och oreda som den mörkerskugga vi har pratat om i tidigare avsnitt när vi projicerar det vi inte vill kännas vid, till exempel egoism och girighet på andra människor. Allt skuggarbete handlar ju om att lära oss upptäcka de egenskaper hos oss själva som vi av olika anledningar inte vill kännas vid, som vi väljer att se hos andra. Det här kallas ju att vi projicerar. När vi projicerar på ett omedvetet sätt, det vill säga vi har ingen aning om att vi projicerar, det bara händer, så kommer projektionen ofta tillsammans med ett dömande och fördömande. Det vill säga när vi pekar på någon annan och säger att han eller hon är en egoist, så dömer vi dem ju också för att de är egoistiska och beter sig på ett egoistiskt sätt med skuld och skambeläggning av andra. I de tidigare avsnitten av säsongen så har vi gjort lite övningar att vi faktiskt kan göra de här projektionerna på ett medvetet sätt. När vi väljer att projicera men vet att vi projicerar så gör vi det ju av anledningen att kunna upptäcka vilka egenskaper är det hos mig som jag egentligen inte vill kännas vid. Och det här fenomenet ljusskugga, det fungerar på precis samma sätt. Det handlar om att vi ger bort egenskaper som reflekterar vår storhet, vår styrka och våra talanger. Och det här avsnittet handlar om det, hur det faktiskt också kan bli destruktivt att ge bort vårt ljus, alltså våra gåvor och våra styrkor. Och vad vi kan göra för att istället ta tillbaka även de här projektionerna och ta ansvar för det. De här egenskaperna som vi ger bort till kändisar och människor omkring oss, hur kan vi istället ta tillbaka dem i våra liv och använda dem som en gåva till världen? Det är det som gör att vi behöver låta vårt ljus lysa. Så välkommen till ett spännande avsnitt. När människor ibland kontaktar mig och tackar mig för att boken jag skrivit eller den här podden eller utbildningarna jag hållit har varit till hjälp för dem, så blir jag såklart väldigt, väldigt glad. Det är alltid roligt att få uppskattning att det man har skapat och gjort har ett värde för någon annan. Men det händer ibland att människor kommer fram till mig eller kontaktar mig och säger ungefär så här att åh! Är det du som är Anna Larsson? Nu blir jag starstruck av att få träffa dig. Då blir jag genast på min vakt. För då anar jag projektion. I vår tid och vår kultur så har vi generellt väldigt svårt att skilja på sak och person. Ingen av oss är vårt arbete eller är vår prestation. Men det är någonting som vi själva så starkt identifierar oss med. Det är allt oftast så vi presenterar oss själva. Hej, jag heter och jag jobbar med. Och det här gör ju att vi identifierar andra på samma sätt. Och när jag som person och mitt arbete eller min prestation blir samma sak, så blir jag genast en måltavla för projektion. Och när jag blandar ihop, när jag gör samma sak, när jag blandar ihop personer med det de gör, så gör jag dem till måltavlor för projektion. Och förutom att vi ofta blandar ihop sak, prestation och person, så är ju vår tid och vår kultur så otroligt polariserad och polariserande. Allt ska gå så otroligt snabbt. Allt ska vara svart eller vitt. Vi kräver snabba, enkla svar. Vi vill bara omge oss med människor som tycker som vi eller helst stryker oss medhårs. Och den som inte är med mig är emot, och om någon har andra uppfattningar än jag i en sakfråga och har mage att uttrycka det inför mig, så tar jag det personligt och känner mig kränkt. Ja, jag överdriver lite grann, jag raljerar lite grann, men jag tror tyvärr att du känner igen det här som jag säger. Vår tid och vår kultur är så polariserad, och polarisering är ju ett uttryck för stress. När människor, som de flesta i vår tid gör, upplever stark stress, så påverkar det ju oss rent fysiskt, biologiskt. Det påverkar vår hjärna och vårt nervsystem. Det påverkar oss så att vi helt enkelt är för stressade. Vi förlorar förmågan att ta in en komplicerad verklighet där det kan inte behöver vara antingen eller, där det kan vara både och. Och så att vi, alltså vår överstimulerade hjärna och nervsystem, vi försöker bara överleva dagen genom att försöka göra tillvaron så enkel som möjligt. Och den här kollektiva stressen har ju lett till det polariserade samhället vi lever i idag. Och bara för att man vet att det här handlar om stress, så är ju det är faktiskt en väldigt liten tröst för den som blir personligt påhoppad för sin synpunkt i en sakfråga. En liten tröst för den som blir utesluten, ghostad eller cancelled, som vi uttrycker det. Det är klart att det är fullständigt mänskligt att ta det personligt och att bli ledsen och sårad när det händer. Även om man vet att det handlar om att den andra är väldigt, väldigt stressad och inte kan ta in en komplex verklighet. Och kanske inte vi heller, såklart. Så det är mänskligt. Men vad som däremot är fullständigt omänskligt, det är ju den här strävan att till varje pris anstränga sig för att passa in och bli godkänd i en galet stressad, polariserande kultur. Ändå är det det som vi på något vis omedvetet strävar efter. Det blir en del av vår överlevnad. Men det här är ju faktiskt helt omöjligt. Det är inte bara omänskligt, det är omöjligt. Och det bidrar ju bara till ännu mer stress. Men verkligheten är väl att vi vet inte vart vi ska börja för att kliva ur det här spidade ekorrhjulet som är vår tid. Vad jag tänker att vi kan göra, om vi verkligen vill kliva ur det här hjulet som bara snurrar snabbare och snabbare. Om vi har kommit till ett läge där vi faktiskt inte nöjer oss med den här kollektiva känslomässiga nivå som bara handlar om överlevnad. Om vi egentligen vill bli mogna och medvetna människor. Om vi vill få våra relationer att fungera och hålla på sikt. Att kunna lösa konflikter där de uppstår istället för att avbryta och vända ryggen till. Då behöver vi göra vårt skuggarbete. Så det här med ljusskuggan, det handlar alltså om det egentligen enklaste sättet att bryta polariseringen och att inte bidra till ett samhälle där allt är svart eller vitt. För vår ljusskugga, det är det vi projicerar på andra människor när vi uttrycker det här att vi säger oss bli starstruck av att vara i deras närhet. När vi fokuserar på en person och inte deras arbete eller bidrag till världen, så projicerar vi ju egentligen vårt eget ljus. Men vad menar jag? Menar jag att det är någonting fel med att uppskatta människor som gör bra saker? Nej, det är inte det jag säger. Absolut inte. Utan tvärtom. I den här stressade, galna världen så behöver vi väl kanske egentligen ge varandra ännu mer uppskattning. Men vi behöver göra det från rätt plats. Att vi kan skilja på sak och person. Och att, att vi vet att det inte är våra egna egenskaper av ljus som vi gör bort. Alltså, när vi uppskattar varandra på riktigt så kan vi vara både och. Det vill säga, vi kan låta oss själva och den andra vara människa i sin fulla mänsklighet. Vi kan verkligen uppskatta en annan människas bidrag till världen och vi kan säga det till henne. Vi kan också uppskatta att vara i en annan människas närvaro för att hon eller han sprider en väldigt god energi. Och man kan samtidigt vara medveten om att den här andra personen är en människa som liksom vi kommer att göra fel och misstag och inte är fullständig och som inte alltid kommer att bete sig som vi förväntar oss. För det är det här skuggan kickar in när vi har ger bort vårt ljus. När vi ger bort vårt ljus till någon annan så sätter vi dem på piedestal och lägger på dem att de ständigt ska leva upp till våra förväntningar. Det är det här som gör att det blir en projektion som i slutändan blir destruktiv. Därför att alla är mänskliga. Alltså när vi ger bort vårt ljus till någon annan, tillskriver vi dem egenskaper och förväntningar att bara vara fantastisk. Alltså förväntningar som ingen av kött och blod kan leva upp till. Vad händer då när personen inte gör som vi förväntar oss? Det som vanligtvis händer det är att när måltavlan för vår projektion gör ett misstag, då kickar vi ner dem från piedestalen och de går från de här vita stjärnstrålande människorna som vi har utnämnt till fantastiska och de hamnar i det totala mörkret. De går från vitt till svart i den här polariseringen. Vår projektion, för det handlade om vår projektion, den skapade en förväntan som den andra inte levde upp till. Och vi blir besvikna eller hamnar i konflikt. Vi säger, hur kunde den där människan som jag såg upp till bete sig på det viset? Fy vad han eller hon gjorde mig besviken. Den krassa sanningen är, det är inte han eller hon som gjorde dig besviken. Det är inte den andra personen som är roten till det onda. Roten till det onda, roten till vår besvikelse, kommer från oss, vår egen projektion. Vi har ju i tidigare avsnitt pratat om att skugga är de egenskaper vi inte vill kännas vid som vi projicerar på andra och att det ofta handlar om dåliga egenskaper. Att det vi förknippar med skam och skuld ser vi oftast hos andra såsom egoism och girighet. Och vi behöver bli medvetna om också det här. Att även projektion av vårt ljus, det vill säga egenskaper som är våra, som vi egentligen uppskattar. De kan orsaka lika mycket skada och konflikter som när vi ger bort de mindre önskvärda egenskaperna som egoism och girighet. Och det här är faktiskt både det värsta och det bästa med skuggarbete. Det värsta är såklart den krassa insikten att det alltid handlar om oss själva. Och det är också det bästa. Det bästa är att eftersom det handlar om oss själva så har vi alla möjligheter och den fulla makten att förändra det. Det är ju så att det är inte den andra som väcker de här känslorna av besvikelse i dig. Det var en känsla som kom från dig, som redan fanns där. Den andra personen var bara måltavlan. Och just det här med ljusprojektion, att se andra människor som fantastiska. Alltså det är ju lätt att se att hela kändisvärlden, hela idrottsvärlden går ju runt på att människor ger bort sitt ljus till kändisar och idrottsstjärnor. Det är ju hela den branschens affärsidé. Men vi behöver inte ens vända oss till kändisar för att upptäcka det här mönstret av hur vi projicerar förväntningar. Jag skulle vilja säga att de allra flesta vardagskonflikter, de uppstår när vi ger bort vårt ljus till människor omkring oss, lägger förväntningar på dem som de sen inte lever upp till, helt enkelt eftersom de är mänskliga. Alltså det som kommer på löpsedlar i tidningen, det är ju när liksom frontfigurer för som har varit väldigt uppskattade i en organisation för snilla pengar, när politiker begår brott eller kändisar som har missbruksproblem och relationsdramer. Då är det ju väldigt lätt att se det här mönstret hur folk faller från piedestaler. Alltså att någon vi uppskattade, eller någon som väldigt många uppskattade, faller från ljus till skugga. Men när jag säger det här att det handlar om våra vardagskonflikter, det är egentligen precis samma sak. Jag tänker att vi bara behöver gå tillbaka till senaste gången som du kände dig besviken på någon annan. Så gissar jag att det då handlade om icke upplevda förväntningar. Och det här är så väldigt liksom enkelt. Det är ofta så här att vi blir besvikna på någon i vår närhet därför att vi hade förväntat oss att de skulle höra av sig till oss men inte gjorde det. Eller det omvända. Vi blir besvikna för att någon i vår närhet är väldigt på och söker kontakt när vi hade velat bli lämnade i fred och vi hade hoppats, alltså, eller vi hade förväntat oss att de skulle förstå att vi ville vara i fred. Ofta så handlar vardagskonflikter och besvikelser på det här. Att vi faktiskt lägger förväntningar på andra att de ska vara tankeläsare. Snacka om att ge bort sitt ljus, att kräva det omöjliga av någon annan. Vi blir besvikna för att vi hade bett en vän eller kollega utföra det ena eller det andra och så ser vi att de inte har gjort det. Och så tar vi det som en personlig förelämpning mot oss istället för att se att det var faktiskt var kommunikationen som inte nådde fram. Eller så kan det vara så att personen i fråga hade en dålig dag, var mänsklig och faktiskt gjorde ett verkligt misstag. För det händer ju också. Det som blir destruktivt och skadligt när vi har gett bort oss ljus, det är att vi inte tolererar att andra gör misstag. Vi vill ju att människor ska leva upp till våra förväntningar. Vi vill bara se ljus i de som vi har tilldelat ljusets egenskaper. Så det som händer när vi ger bort vårt ljus till någon och de sen inte agerar som vi har förväntat, då uppstår det som kallas för kognitiv dissonans. Det blir en motsägelsefull verklighet för våra stressade hjärnor. Han eller hon får inte bete sig så, för det hade jag inte förväntat mig. Och psykologiskt så hanterar vi tyvärr den här dissonansen genom att ganska reflexmässigt kritisera. En person som vi hade väldigt höga förväntningar på kan vi när någonting går fel kan vi kritisera till den grad att vi faktiskt blir oförsonliga. Den här människan går från kritvit till kolsvart och det är lika skrämmande och rent krasst avhumaniserande som det kan bli när vi ser andra döma för religion eller hudfärg eller politisk läggning. Det här kanske låter väldigt krasst och hårt att säga att ljusprojektioner kan bli avhumaniserande, men stanna upp och tänk efter så ska jag förklara en gång till hur jag menar. Jag tror att både du och jag har erfarenheten av att ha blivit utnämnd och tilldelad en roll där du eller jag, vi får inte göra något fel. Och så gör vi ett fel. Vi kanske till och med gör ett ganska stort misstag. Inte avsiktligt, men det blev fel. Och då har vi ingen möjlighet att bli förlåten av den som projicerade ljuset. Jag har erfarenhet av det här, av att ha blivit det många gånger och det är i olika roller. Jag har blivit det som lärare, som kollega, som flickvän, som ex-flickvän, som dotter, som kompis och ibland som före detta kompis då. Du har det också. Det är jag alldeles övertygad om. Vi har alla haft den rollen och blivit utsatta för det här. Att få falla från kritvitt till kolsvart. Och vi vet hur ont det gör. Och vi vet hur maktlös man känner sig när man blir bemött av den här oförsonligheten. Att visst, vi har gjort fel. Vad vi än säger eller gör efter det. Efter att vi har fallit från piedestalen, gått från ljus till skugga. Vad vi än säger eller gör blir kritiserat. Och det är ju helt enkelt så att det går inte att nå fram till den som är under stark stress. Ofta handlar ju det här om att personen i fråga har hamnat i gamla mönster som triggats av det vi sagt eller gjort. Det här gör ju att intellektet kan inte nås. Vi blir bemötta med oförsonlighet av någon som är stressad, rädd och projicerar. Av omedvetenhet såklart. Men det som är ännu värre är ju att vår stressade tid och vår kultur eldar på det här beteendet. Det är liksom kollektivt okej att det är oförsonligt. Det är oförsonligt att göra fel eller att inte leva upp till förväntningar. Det här är liksom en kollektiv förväntning vi alla har på oss. Det här är verkligen jantelagen dragen till sin spets. Vi ska minsann inte tro att vi är något. Vi ska inte sticka ut hakan, vi ska inte förhäva oss. Så det är inte bara som individer vi agerar med den här starka stressen. Alltså att det triggar ett gammalt sår, intellektet stänger ner för logiskt samtal eller logiskt resonemang. Vi blir oförsonliga. Det är inte bara individer som reagerar så, utan det blir ett beteende i vår tid och vår kultur också. Om någonting hotar oss, ett budskap eller en person, någonting som triggar ett obehag från tidigare upplevelser av konflikt, så stänger vi bara ner. Eller med modern teknik, blocka folk från sociala medier och telefoner. Går från ljus till skugga, från vit till svart. Så det är inte konstigt att vi blir på vår vakt. Att vi hellre stannar där vi är. Hellre drar oss undan än att riskera att bli ghostad av en före detta partner. Att bli cancelad i ett sammanhang där man en gång trodde man hörde till. Att bli utesluten från sin släkt och familj eller rullad i kära och fjädrar och i drev på sociala medier. Men som jag sa här från början, det är ju också omänskligt att försöka anpassa sig och leva upp till en sjukt stressad världs förväntningar. Den här sjukt stressade världen behöver kloka människors röster, inte vår tystnad. Jag säger det igen. Den här sjukt stressade världen behöver oss. Det behöver våra kloka människors röster. Inte vår tystnad. Och jag kan därför inte understryka nog hur viktigt det är att vi från vårt håll, vi som vill se och bli del av en medveten värld, att vi från vårt håll gör vårt skuggarbete. Att vi tar vårt ansvar, att vi lär oss öva på att lyfta blicken från våra sårade egon på personnivå och se att det som händer egentligen handlar om missförstånd, om bristande kommunikation, om mänsklighet, alltså vår mänskliga otillräcklighet. Och det handlar om medvetenheten att tillvaron är komplex. När vi har det med oss, då kan vi bryta den här onda cirkeln. Då kan vi jobba med vår medvetenhet och ta vårt ansvar. Och sen öppna upp för att våga prata med varandra om det. Och vi kan, istället för att dra oss undan med liksom, avsluta med unfinished business. Vi kan öppna upp för kommunikation i de situationer och de relationer det faktiskt är möjligt. Ibland är det inte möjligt. Vi blir ghostade och cancelade och uteslutna. Och det vi behöver göra då det är att praktisera förlåtelse. Förlåtelse handlar om såklart att förlåta den andra. Men förlåtelse är precis som med skuggarbete. Att det är oftast oss själva vi har svårast att förlåta. Och det är där vi fastnar. Jag kommer inte att prata så mycket om förlåtelse just i det här avsnittet. Men vill du gå lite djupare och kanske lyssna igen så finns ett helt avsnitt i den här podcasten om kraften i förlåtelse. Det är det 11:e som heter Skönhetens väg är kärlekens väg. Skuggarbete och förlåtelse har rätt många likheter så det kan vara till hjälp att lyssna på det igen. Men nu och i det här avsnittet så ska du få en övning för att se hur ljusskuggan fungerar och hur du kan få syn på den och hur du kan ta tillbaka den och omsätta den konstruktivt i ditt liv och verkligen göra den till en gåva till världen som den faktiskt är. Du kan lyssna igenom avsnittet först. Det du behöver sen, det är kanske behöver penna och papper för att skriva ner instruktionerna. Eller så lyssnar du på slutet av podden igen. Vad du också sen kan göra, det är att du kan, när du gör övningen kan du använda inspelningsfunktionen på mobilen. Att göra den själv och sen lyssna på vad du sen säger till dig själv, om dig själv. Men framförallt så är det en övning som jag verkligen rekommenderar om du har en vän som du känner dig trygg med eller ännu hellre en grupp med vänner så, och ni gör den här tillsammans så kan jag garantera att ni kommer få en väldigt givande och rolig liksom, aha-upplevelse när ni får syn på era egna och varandras ljusskuggor. Så inför övningen så backar vi tillbaka lite grann och vi repeterar vad skuggarbete handlar om. Jag vill påstå att vi ofta är rädda för vår egen kraft. Vi är rädda för vårt ljus eftersom den utmanar våra grundläggande övertygelser. Våra grundläggande övertygelser hänger ofta ihop med jantelagen. Våra styrkor och vår storhet, våra talanger, våra gåvor, vårt ljus. Det motsäger allt som vi fått höra och allt vi säger till oss själva om oss själva. Den där rösten i huvudet som går på repeat och säger att vi inte ska tro att vi är något och vem är jag att tro det här om mig själv. Dessutom så säger den här rösten att vi tror att vi är skrytsamma och egotrippade om vi delar med oss av vad vi kan göra. Om vi delar med oss av det vi är bra på så är vi skrytsamma och ego. Och eftersom vi lever i en tid och kultur där vi tror att det är fult att skryta och eftersom det är det en röst i våra huvuden säger hela tiden så har vi dolt våra dyrbaraste gåvor. Våra naturliga fallenheter och våra talanger, de här personlighetsdragen som kan bli våra största gåvor till världen och andra, de har vi dolt på precis samma sätt som andra egenskaper vi inte kan acceptera hos oss själva. Så vi har därmed gjort vårt ljus till vår skugga. Egenskaper vi inte vill kännas vid. Men när vi lär oss skuggarbete så utgår vi från det här att under varje människas yta så finns en matris, en ritning till hela mänskligheten. Vi har alla samma ursprung. På djupaste nivå är vi alla en. Vi bär alla hela evolutionen. Vi bär alla universums hela kunskap. Även om den ligger dold djupt i vårt omedvetna. Alltså var och en av oss som individer är ett mikrokosmos av ett makrokosmos. Som omfattar allt levande och hela mänsklighetens historia. Så att precis som alla människor har lika många ben i kroppen så har vi psykologiskt alla mänskliga egenskaper som finns. Och att bli en hel människa innebär att inse det här. Att det finns ingenting som vi kan se eller tänka oss som vi inte är. Det finns inga egenskaper vi kan se eller tänka oss eller se hos andra som vi inte själva äger och är. Vi skulle helt enkelt inte kunna se det eller tänka det om det inte fanns också hos oss själva. Och om man då tänker på vår fulla storhet som människor så är ju den större än vad de flesta av oss kan föreställa oss. För om vi håller det jag nyss sa för sant, om vi håller det för sant att vi har avtrycket av hela mänskligheten inom oss, så innebär det här att vi har kapacitet att vara som den största människa vi någonsin har beundrat och samtidigt har vi kapacitet att vara den värsta människa som vi kan föreställa oss. Och det är vår fria vilja som avgör vem vi väljer att vara. Mörker och ljus när vi pratar skugga, det hänger ihop. Att när vi undertrycker och förnekar en känsla så undertrycker vi också dess absoluta motsats på samma skala. Det vill säga när vi tror att vi är fula och förnekar det så döljer vi också vår skönhet och förminskar vår skönhet. När vi förnekar att vi är rädda och gömmer det, så förnekar och förminskar och gömmer vi också vårt mod. När vi förnekar vår girighet, så gömmer vi också vår generositet. Eftersom det är motsatser på samma skala. Så skugga och ljusskugga hänger ihop. Och det vi gör när vi gör skuggarbete, det är ju att vi ger hela vårt jag tillåtelse att finnas. Vi blir fria att omfamna allt som vi är och alla möjligheter som det här kan ge oss. Vi kan bli allt vi är. Vägen till sann frihet och sinnesfrid. Den går genom att vi slutar undertrycka och slutar förneka aspekter av oss själva. Att vi också slutar döma oss själva. Och att vi kan komma till förlåtelse och försoning med oss själva att vi är mänskliga och inte fullkomliga. För när vi dömer oss själva så dömer vi också andra, och när vi dömer andra så kommer det tillbaka till oss. Världen omkring oss och hur vi tolkar den, det är ju spegeln av vårt inre jag. Vi kan naturligtvis inte styra vad som händer omkring oss. Men hur vi tolkar det, hur vi tänker om andra omkring oss, hur vi tänker om händelser, det är ju en spegling av hur vi ser oss själva. Och kan vi börja med oss själva och verkligen ta en titt i den där spegeln? Kan vi lära oss att acceptera, omfamna, förlåta oss själva? Så kan vi också göra detsamma mot andra. Och det är ju på det här sättet, att se oss själva i spegeln, som vi gör världen till en helare och mer kärleksfull plats. Och den enda vi egentligen har förändrat, det är oss själva. Så fred och sinnesfrid kommer inifrån. Förändringen sker inifrån och ut. Och med det här som bakgrund så ska vi göra den här övningen för att hitta din ljusskugga. Alltså din ljusskugga som visar dig dina bästa egenskaper, dina fallenheter, dina talanger, dina krafter, gåvor till världen som du själv har förnekat. Och du har förnekat dem på det sätt att du inte kan se dem hos dig själv. För att slippa kännas vid dem och ta ansvar för dem så projicerar vi dem på andra. Så det som du nu ska göra, det är att ta fram papper och penna eller inspelningsfunktion på telefon om du hellre vill använda det. Och så ska du ta fram tre personer som du verkligen beundrar. Som du verkligen, verkligen beundrar. Alltså tre stora idoler. Människor som har uträttat saker som du aldrig kan föreställa dig att du själv någonsin kan eller kommer att göra. Människor som har egenskaper som du själv skulle vilja ha mer av, men som du inte tror att du någonsin kommer att få. Och du vet att det här handlar ju inte om personen, utan det handlar om egenskaperna. Så det du ska göra för var och en av de här tre personerna. Med fördel så är det en kändis som du inte känner privat och som du aldrig har träffat eller interagerat med. Det kan också vara liksom en sagofigur. Det är nästan ännu bättre. Där finns det ingen liksom interaktion. Det kan också vara en person som du har träffat. Huvudsaken är att det handlar om egenskaperna och krafterna som de här personerna har. Och vid det här laget så vet du ju att liksom, första steget i skuggarbete, det är alltid att flytta fokus från personen till sak. Alltså egenskaper som du vet ju syftet med den här övningen. Egentligen så är det dina, men du vill inte se dem hos dig själv utan du projicerar. Så att det här är ju personer som kanske också har de här egenskaperna, men framförallt så är de och du låter dem bli en måltavla för dina projektioner. Det här är ju det viktigaste att inse. Så om jag tar ett exempel, att en av de personerna som jag beundrar, det är Astrid Lindgren. Varför beundrar jag Astrid Lindgren? Ja, för att hon var bra på att skriva och hon var modig. Och just det här att jag aldrig har träffat Astrid Lindgren, att det kanske inte är rocket science att säga att hon är bra på att skriva, det är ju en objektiv iakttagelse. Men att säga att hon var modig, kan jag veta det? Jag kände ju inte henne. Hon kanske hade en sån grundmurad självkänsla att hon aldrig var rädd när hon stod upp för barnen och allt som hon gjorde i sitt liv. Då var hon kanske inte egentligen modig. Alltså, det här är min projektion. Jag projicerar på Astrid Lindgren att hon var modig. Det är mitt eget mod jag ser i henne. Så du vet det här när du gör övningen. Du vet att det är projektioner. Du vet att det är dig själv du ser. Men, och det här är viktigt, låt det inte hålla dig tillbaka. Utan tvärtom. Vräk ur dig, skriv ner alla goda krafter du ser i de här tre personerna. Det kan vara två, det kan vara fyra, men ungefär tre. Allt ljus, allt fantastiskt du ser hos de här personerna som du beundrar. För syftet med övningen är ju att göra det här synligt. Du vet ju det. De egenskaper du ser, ser du för att de finns i dig. Vad som troligtvis kommer att hända, det är ju att egot och intellektet börjar sprattla emot och vill inte skriva ner det du faktiskt egentligen ser. Omfamna även det här motståndet. Tillåt det att vara okej. Okay. Det är okej okay att ha motstånd. Det är okej okay att bli rädd och börja tvivla på det här som påståendet att det verkligen handlar om mig. Det är okej. Okay. Men så lyssna på den här rösten en stund. Men släpp sen också fram ditt högre jag. Släpp fram ditt mod och verkligen gör övningen. Vräk ur dig allt du ser. Skriv ner det. Lista så många egenskaper du kan komma på. Och sen kommer det roliga. När du har tre personer skrivit ner egenskaperna för var och en. Så kan du titta på listan och se att det är nog vissa egenskaper som finns hos alla tre personer. Om vi säger att jag valde Astrid Lindgren, Pippi Långstrump och Nelson Mandela. Så kommer egenskapen mod, har jag nog tillskrivit dem alla tre. Och det är ju kanske, då kanske det är så att mod är den egenskap som jag ger bort mest. Som jag har svårast att se hos mig själv. Det kan vara lite intressant att notera vilka egenskaper som återkommer. Men sen kommer det riktigt roliga och det kanske mest utmanande. Det är ju att dela den här listan. Med dig själv eller tillsammans med andra, om ni är några stycken som gör den tillsammans. Det är att våga säga jag är framför varje egenskap. För det är ju faktiskt dina egna skatter som du har hittat genom att göra den här övningen. Alltså om jag tar det här exemplet med Astrid Lindgren så säger jag att jag har valt Astrid Lindgren och nu delar jag de egenskaper som jag har tillskrivit henne. Jag är duktig på att skriva. Jag är modig. På så sätt så tar ju jag tillbaka egenskaperna. Även om det känns liksom den här kognitiva dissonansen som jag pratar om. En del av mig tror ju att jag fortfarande pratar om Astrid Lindgren. Fast den andra del av mig vet att jag pratar om mig själv. Och det här gör ju att när vi gör det här i grupper så leder det ofta till skratt och tårar. När jag har gjort det här i grupper som jag har hållit så händer ofta det här scenariot. Alltså att personen som delar, hon säger, eller han säger att hon beskriver Astrid Lindgren eller Nelson Mandela. Men alla vi som lyssnar, vi både ser och hör att hon beskriver egentligen sig själv. Och när vi speglar tillbaka det här, alltså när vi andra bekräftar det. Och säger, vet du kära du, det där lät som en klockren beskrivning av dig. Då landar en väldigt viktig insikt i oss. Och vi blir ofta väldigt, väldigt djupt berörda av det här. Vi inser, liksom för att andra ser, att vi har ett ljus inom oss. Och vi inser att det här som vi har gett bort till andra, det är egenskaper som vill bli sedda. Och hörda. Och som vill få en större plats i våra liv. Så den här enkla, ganska lättsamma övningen. Resultaten av den blir ofta livsförändrande. Om vi verkligen tar dem på fullaste allvar och håller det för sant. Vilket det ju är. Och det är då vi kommer till det andra steget. Vi behöver ofta kanske lite tid att smälta, att inse att allt vi sa om våra idoler egentligen handlade om oss. Men efter det, gå vidare till steg två. Steg två i övningen, det är att säga till sig själv att nu när jag vet att det här är egenskaper som finns hos mig, som jag har undertryckt. Hur kan jag, istället för att projicera dem på andra, hur kan jag låta de här egenskaperna komma fram? Hur kan jag låta dem synas? Hur kan jag låta dem komma till uttryck genom mig? Hur kan jag låta dessa egenskaper vara till hjälp för andra? Hur kan jag låta mitt ljus lysa? Jag kan säga att det var ett av svaren på den frågan som gör att du lyssnar på den här podden idag. För mig var svaret, ett av svaren på frågorna, att jag behövde låta min röst bli hörd. För när jag gjorde den här övningen så såg jag att alla personer som jag gav bort mitt ljus till, det var människor som hade ägnat sina liv åt att sprida ljus och medvetenhet genom böcker och föreläsningar och sitt ledarskap. Och då blev det så tydligt att visst, jag kan fortsätta att läsa de här personernas böcker, jag kan fortsätta sprida deras idéer. Men jag insåg att jag också behöver uttrycka min egen röst. Och jag insåg också det här. Jag citerar komikern Ricky Gervais. Han är tillskriven ett citat där han lär ha sagt: "Remember, it's better to create something and be criticized than to create nothing and criticize others." Alltså, kom ihåg att det är bättre att skapa någonting och sen bli kritiserad än att inte skapa någonting och kritisera andra. Det kommer alltid att finnas människor som sitter på läktaren och pekar när vi gör någonting. Men vi har inte tid att lyssna på dem. Vi har inte tid att låta dem som sitter på läktaren och som fortfarande är själva är för rädda och stressade för att kliva fram och bidra. Vi kan inte låta dem på läktaren definiera oss. Dessutom så måste vi också släppa våra hjärnspöken. För mycket om det som håller oss tillbaka, det är ju att vi tror att vi ska bli dömda. Vi tror att det sitter massor med folk på läktaren och pekar när vi kliver fram och visar vårt ljus. Ja, några stycken gör det kanske. Men kanske majoriteten är tacksamma. Kanske majoriteten visar sin uppskattning. Ofta är det ett hjärnspöke att vi tror att vi ska bli dömda och fördömda. Sen är det ju såklart att vi kommer att göra fel på vägen och det är omöjligt att leva upp till alla förväntningar. Men att landa i att det är helt okej att det är så. För som jag sa tidigare, allt annat är omänskligt. Det är omänskligt att anpassa sig till en galet stressad värld och en omänsklig värld där det är ingen som vill leva i. För våra kloka röster behöver höras i den här stressade tiden. Så min förhoppning är att du hittar ditt uttryck, hittar ditt sammanhang och att vi tillsammans blir många fler som kan stötta varandra. För det är vi som är de som den här tiden har väntat på. Tusen tack för att du har lyssnat.